Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen, vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once-in-a-lifetime-erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna på Alexander Karim, och det här blev ett toppavsnitt verkligen. Vem är han då? Johan är skådespelare, som ni säkert har sett bland annat kanske i Johan Falk-filmerna, där han bland annat gjort 11 stycken. Morden är sannan, Advokaten, Lyckoviken och många flera. Han är född i Uganda, och vi får höra på en resa där han har jobbat extremt hårt för att komma dit han är. Bland annat så jobbade han och pluggade dygnet runt i Los Angeles och hade inte ens någon schemalagd sovtid. Vi pratar också om varför vi i det här avsnittet totalt ber Jan Guillou dra åt helvete, för han förstörde en stor grej för honom. Nu lyssnar vi in ett spännande, superintressant avsnitt med ingen mindre än Alexander Karim.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Alexander Karim.
Tackar.
Jätteroligt att ha dig med. Du, vi har en del saker gemensamt faktiskt.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Först så, om du inte har tänkt på det alls, så heter ju både du och Alexander.
Stämmer.
Men det slutar ju inte där. Fan, vi har ju en dotter som heter Alba båda två.
Är det sant?
Jajamän, våran är 7 månader och din är 14 år va?
14 bast, jaha. Det här ska jag ta med mig hem, för hon letar alltid efter andra som heter Alba. Vi känner ju till Alba August såklart.
Ja.
Som hon fick namnet Alba av. Min Alba. Jag vill ju alltid att våra barn skulle ha ybersvenska namn. För jag har ju alltid haft så här, du vet, om du är enda svarta ungen i Helsingborg. som äter så här chapati när kompisar kommer hälsa på. Och man får stå och skämmas och bara, fan morsan, Skogaholmslimpa för fan. Och då vill man ju att ens barn ska heta så här, ja men du vet, Erik, Olle, stämmer du vet.
Anna.
Super, Anna, står inte ut på något vis. Så kom min fru tillbaka med Alba, för hon kände, hon var alltid i Spanien. I Marbella, där, varje sommar när hon var liten. Och så hon bara, men det fanns en servitris som heter Alba, och jag har alltid burit mig med det där namnet. Jag bara, finns det inte en chans att jag döper mitt barn till något som ingen annan heter? Och sen så hörde vi då, Alba, ett Pernilla Augusts dotter heter det. Alba.
Ja, okej.
Så hon är döpt.
Så att storyn varför det blev Alba, det var för att hon träffade en servitris som hette Alba.
Ja, varje sommar när hon var i Marbella så var det en servitris på en restaurang som hette Alba. Hon kände att det där var det coolaste namnet någonsin.
Ja, men det är fan coola människor som heter Alba. Vill du höra storyn varför våran dotter heter Alba? Våran fina, underbara, kärleksfulla dotter. Och vad vi valde då, att när våran fina, underbaraste dotter kommer till världen, vad ska vi då ge henne för namn som ska leda henne genom livet?
Ja.
Då var det så att vi kollade på en film som heter en fängelsefilm med ett par så här, kvinnor. Det är La Casa de Papel,
ja,
fast inte den filmen. Det är skådespelarna i den som är en annan som just nu har fan glömt bort vad den heter. Men den är i alla fall skitbra. Hur som helst i alla fall i en serie så är det en där som är huvudpersonen där,
ja,
som heter Alba, alltså i sitt riktiga namn.
Ja.
Och i en scen så är en doktor där inne, han våldtar de kvinnliga, det är så här kvinnofängelser då. Så, ja, han våldtar de kvinnor, han söver ner dem och sen så sätter han på dem och det, ja, håller på så här, är så här vidrig. Så att vid ett läge så låtsas hon var nedsövd då. Och sen så när han ska liksom låta henne, när hon ligger där och han stoppar in snoppen i hennes mun,
ja,
så biter hon av hans kuk.
Bra där.
Ja, och då kände min fru Ida, det där är power. Där. Så att våran dotter har fått namnet av en stark kvinna i ett fängelse som biter av en våldtäktsman kuk.
Bra,
där är storyn bakom våran underbaraste lilla flickas fina namn.
Slow clap på den alltså. Det där. Jag kanske snor den historien, för det här med en servitris i Marbella, det är inte hälften så coolt som eran.
Ta den istället. Men du, jag tänkte fortsätta där. Du, Alexander, vet du vad det betyder för namn? Vet du vad det betyder?
Jag har vetat, faktiskt. Mm. Men inte nu längre.
Mm. Det heter ju... Alltså, den är ganska, du vet de flesta, men så här, du vet, konung, härskare, försvarare och lite sådär. Vet vad Alba är för något?
Gryning.
Yes! Fint. Och det är inte vilken gryning som helst. Det är de första solstrålarna i soluppgången. Det är alltså de första strålarna när de kommer.
Just det.
När det går upp, så att man bländas av dem. Det finaste av soluppgången är Alba.
Fan, vad fint.
Mm. Och sista grejen i det här. Din kära... Är det fru, eller?
Fru, ja. Fru. Om det är min fru du pratar om.
Malin?
Ja.
Vet du vad Malin står för? Vet du vad det betyder?
Nej.
Den är ganska sjuk, faktiskt. Jag sökte på det innan. Jag ska bara kolla vad din familj står för, liksom.
Ah.
Och sen bara... Malin orkar jag inte ens söka på, för det står för typ så här för... Något skittråkigt.
Ja.
Men så står det så här: trogen kvinna från Magdala.
Trogen kvinna från Magdala?
Kvinna från Magdala? Hur sjuk är den?
Ska jag säga när jag kommer hem, har vi en trogen kvinna från Magdala här? Fy fan vad bra.
Fan vad sjuk, eller hur?
Ja.
Trogen kvinna från Magdala. Ja, det är det konstigaste jag hört alltså.
Taget.
Ja. Ja, det är uppfattat. Ja, men sen har vi sista sak. Jag tänkte bara på våra gemensamma saker. Så, eller det är inte riktigt, men du har ju sökt i polisutbildning och kommit in.
Ja.
Mm, jag sökte ju och kom inte in.
Jaha.
Ja.
Men jag ska säga, jag kom in, utan jag sökte och klarade av alla delmomenten fram till det sista momentet. Och sen fick jag en roll i Johan Falk. Som polis. Och då krockade de och då fick jag välja så här, vilket vill jag göra. Så att jag vet inte om jag kanske hade fallit på målsnöret där.
Men var du sugen att bli polis?
Nej, vet du vad jag var? Jag filmade en massa utomlands. Och då sitter man ju så mycket och väntar. Eller i Sverige också. Man sitter ju alltid och väntar oavsett storleken av roll. Huvudroll eller biroll. Så man sitter ju hela tiden och bara så här, men Det kommer ta 2 timmar nu och du kan bara sitta i trailern och vänta. Och då tänker jag, älskar att plugga. Jag tycker det är skitkul. Jag tror för att jag inte har pluggat under de första 20 åren av mitt liv. Så var jag total avsaknad av studier. Så att när jag väl började plugga när jag gick till skolan så tyckte jag att det var så jävla kul att suga i mig information. Och det tycker jag nu, än idag. Så att jag letade bara efter någonting. Att så här, fan, jag tar någon kurs på Stockholms universitet. Eller jag började kolla så här kurser och så blev det liksom så här forensisk analys av brottsplats. Du vet, alla möjliga olika såna här brottsplatsgrejer var det jag tydligen var intresserad av. Introduktion till polisarbete och så vidare. Och sen hittade jag polishögskola på distans. Så att man kan gå polishögskolan på distans. 2 år. Och jag tänkte, man kan ju gå utbildningen och sen inte bli polis. Men bara det att man har den här rikedomen av kunskap. Så det var det jag ville göra.
Jag visste inte att man kunde köra polisutbildningen på distans. Jag tror att det var typ helt omöjligt. Typ så att det känns inte att man kan köra brandman på distans. Liksom.
Nej. Nej, det vore jävligt. Jag vill inte bli räddad av den brandmannen som har gått. Men däremot så är det är 15 stycken träffar tror jag under 2 år. Så det är 15 tillfällen då man måste vara på plats.
Okej.
Alltså IRL.
Liksom. Spännande.
Och det var då där det krockade.
Men okej, berätta lite grann om starten. Du föddes i Uganda.
Ja.
Och sen så kom du till Sverige när du var 1 år.
Ja.
Vad har du fått berättat liksom, innan om Uganda och varför kom ni till Sverige?
Alltså Uganda, det här är ju 60-talet, det är på 70-talet. Och då var ju Idi Amin där och härjade. Sverige, eller Afrikas Hitler. Galen diktator.
Och vad gjorde han för något typ då?
Alltså han var ju... Han gjorde det som alla de där supergalningarna gör. Han dödade först alla sina meningsmotståndare. Han fördrev alla indier ur landet. Och sen så... Det börjar ju med det här liksom. Men vi ska skapa fler möjligheter för riktiga ugandier. Det är så som de alla börjar, Hitler och alla. Och så får han folket på sin sida. Men vi måste få ut alla de här indierna som är här och ta alla jobben. Nej, men nu måste vi... Och sen så börjar man vända sig mot de egna. Och så börjar man säga, men ni där och ni där. Och sen så börjar man vända sig mot sina egna. Alltså de som har stått på en sida. Och så blir det bara totalt... Folk hittas döda överallt. Och,
shit.
Och sådär. Ja, det var ett total galenskap. Läs King of Scotland, den här filmen. Mm. Minns du den?
Nej, jag har inte sett den.
Det handlar ju om han, Idi Amin. Och då, vi tillhörde någon slags övre medelklass där. Och hade det bra och sådär. Men det som skedde var att folk, och jag var inte någon liksom, vi var inte politiskt aktiva på något sätt. Men efter ett tag så började ju som sagt folk bara dyka upp så här livlösa i Victoriasjön, du vet, att man så här, folk blev bara mördade till höger och vänster. Den som den paranoida diktatorn får för sig emot honom kommer ju bara.
Oh, wow.
Och då var det så, nej, nu är nog bäst att dra innan det blir värre liksom. För det var verkligen på väg att bli värre. Så då drog vi till Sverige och landade. Ja, och flyttade till Uppsala.
Hur kom det sig att ni valde Sverige då?
Alltså, jag var ju inte med i själva beslutsprocessen. Men jag tror att det handlade om att vi hade familj som var i Sverige.
Just det.
Folk hade ju liksom lämnat Uganda och åkt till olika håll. Någon åker till Tyskland, någon sticker dit, någon sticker dit. Och det var några stycken. Bland annat min moster hade hamnat i Sverige. Så då hamnade vi först i Köpenhamn och sen i Uppsala. Då.
Och vilka var det som åkte då?
Jag, min mamma, mina 2 bröder och min syster.
Och din pappa?
Han stannade kvar i Uganda. Fan om han kom med oss och var här i Sverige ett år och sen åkte tillbaka. Mm-hmm. Det är lite så här suddigt där. Jag vet inte riktigt hur det var. Men han åkte tillbaka till Uganda för det lugnade sig. Snart därefter. Och då valde han att åka tillbaka.
Var dina föräldrar ihop då fortfarande eller?
Nej, de var skilda.
De var skilda, alltså ja. Han åkte tillbaka då. Så att då har inte du träffat din pappa så mycket alls?
Nej, alltså vi träffades. Nu har han gått bort, men vi träffades, alltså det kan ha varit på lite så här skolavslutningen och lite sånt där. Och sen blev det mer och mer bara att vi ringdes när barnen föddes och på när jag gifte mig och lite sådär. Alltså när det verkligen var saker som skedde. Så att vi hade inte någon kontakt i stort sett.
min pappa kom in från Chile, hette Fernando, och han var i Sverige. Och sen så fick han, ja, jag slank igenom kondomen, som min kära mor berättade. Så, don't use condoms, it doesn't work. men sen så skaffade han barn med ett gäng här och lite sådär. Och sen så drog han vidare och skaffade lite mer barn och så. Men så jag har inte träffat han, eller jag träffade han när jag var typ 3 år gammal. Sen så sökte jag upp han när jag var 25 och träffade och hittade han i Australien. Ja. Men jag tänkte ganska mycket på vem min pappa var.
Ja.
Och så. Och hur vi hade haft det. Och att någonstans är han liksom en stor, viktig person för mig. Och så. Hur har dina tankar kring din pappa gått?
Så jag tror att man, eller för min del var det väldigt mycket sådär, att när man är liten, då har man lite grann Pippi Långstrump-komplexet, att man tror att pappa är liksom en hövding på någon ö någonstans, eller att han är ute och uträttar stordåd och det är därför han inte är där med en. För varför annars skulle han inte vara med en? Och jag tror att det är de känslor man brottas med väldigt mycket då, och då hatar man, eller man förebrår ju den föräldern som är hemma och faktiskt tar hand om allting, är ju den man är surast på, vilket ju är helt åt helvete, men så är det. Man är ju ett barn, liksom, man förstår inte. Så då var det mycket sådana känslor, att så här, vad fan, vad gjorde mamma för att han skulle sticka, och varför var hon så dum mot honom så att han stack, eller ja, han ska väl, och så, och man hittar alltid, jag minns alltid när man var liten, när folk frågade en i skolan, så här, var är din pappa någonstans? Att det var mycket färre skilsmässor på den tiden. Alltså på 80-talet så var det inte lika vanligt som det är idag, att så här, idag är det ju ingen som ens frågar om någon är skild, utan ja, jag har varannan vecka och så, ja, okej, alla vet vad det betyder. Men då var allas föräldrar ihop. Och då var det, men var är din pappa? Men han äger en kedja med butiker över hela Afrika. Du vet, man hade så här värsta historierna. Ibland var han inte ens ifrån Afrika, ibland var han amerikan och vi var amerikaner, och för det var liksom coolt ju. Det var ju Topkan-eran liksom. Men sen när jag blev äldre, ju äldre jag blev, så börjar man växlar det här, när man börjar inse att men han är ju inte någon, han är inte ute och räddar världen som någon hemlig agent eller något, utan han är bara en snubbe som Gitta.
Ja, då, han bara skiter i
dig. Han bara skiter i mig. Då blir man ju förbannad. Då blir man så, vad fan har jag gjort? Jag har inte gjort någonting. Jag var ju ett liksom. Och då hade jag min arga fas där liksom, om någon tog upp hans namn, jag bara, jag skiter väl i den gubben. Så här, ska du inte ringa honom? Du tar ju studenten. Jag skiter väl i honom, men han har ju inte. Vilket du har tagit studenten. Liksom. Nej, jag var sjuk en månad sedan. Vart var han då? Nu är det maginfluensa. Det, du vet. Och då får man alla de arga känslorna. Och sen så var det så att jag skulle göra en serie med min bror Baker som hette Familjen Babaggio. Familjen Babaggio var en fiktiv berättelse. Men den handlade, vi hade vår familj som en skalberättelse till den här. Okay. Och den handlade om en kvinna som flyr Uganda och Idi Amin eller en familj som flyr och hamnar i Uppsala, och i Uppsala så är de ett tag, och sen så åker pappan tillbaks till Afrika. Och så handlar det om de här barnen och den här familjen, och mamman och barnen som ska klara sig. Och där skulle jag försöka förstå, vi hade en scen, liksom en slutscen i sista avsnittet, där han ska hoppa på båten från Danmark och över, eller från Helsingborgs hamn och över till Danmark och sen flyga därifrån. Och jag skulle försöka förstå den här scenen. Jag bara, fattar, jag kan inte spela scenen. Jag sa till Baker, skådis måste ju förstå vad det är man spelar, annars kan man ju inte. Måste förstå exakt vad det är som händer ju. Varför en person gör så här. Det är den gamla klischén, what's my motivation, som alla skådisar säger. Men det är ju en sanning, man måste så här, man måste ju ha
en
djup
förståelse. Vad var det för scen där? Vad var själva scenen du
Scenen var att jag åker med familjen till båtstationen där i Helsingborg. Säger hej då till fru och barn och säger, jag flyttar tillbaka nu. Och så går jag. Och sen så springer barnen efter mig och så är det en stor kram där. Grå, tårfylld kram. Och jag säger, fan, kom ihåg att jag, även om jag inte är här fysiskt, så är jag alltid här liksom. Och sen ska jag kliva på den här båten och sen försvinner jag och sen slutar. Och i att jag försökte komma på vad det här handlade om och varför. Jag bara, fattar inte. Varför kliver jag på båten? Varför kliver jag på den? Alla barnen står ju där och familjen är ju där. Jag fattar inte varför jag kliver på. Och Baker bara, det där är någonting som du måste själv liksom, vi kan inte diskutera oss fram till, utan vi måste, man måste bara. Så jag fick ju gå och grubbla på det här, grubblade som fan. Och så hade jag precis fått min dotter Alba. Hon var alldeles nyfödd. Och jag bara, alltså, jag fattar inte hur man lämnar sitt barn. Jag fattar inte, det är så jävla dumt i huvudet. Jag förstår inte, jag förstår inte. Men sen så minns jag att jag bara fick en insikt där jag insåg att så här, men vet du, det är inte så jävla lätt alltid att vara vuxen. Alba hade kolik när hon var liten och det skreks och det var mycket och det var så här. Och jag och Malin har en väldigt bra relation, men det, du vet, jag tänker mig att i en situation där man inte har en lika stark relation, vi har känt varandra sedan vi var 14, så att vi känner varandra väldigt väl. Men om man bara är i situationen med någon som man typ känner och som har det här kolikbarnet, hur mycket det måste tära på en relation. Oh, och hur mycket saker som sker i en familj, och att flytta till ett annat land som min pappa då har gjort. Och där insåg jag någonstans att, vet du, det är inte så jävla lätt att vara vuxen. Livet är fullt av beslut som måste fattas. Och hur... Och då kom jag till Baker och sa, jag vet vad det är. Det är, vi kan vara miserabla tillsammans eller lyckliga var för sig. Och så satt vi in den repliken sen i själva manuset. Men det är den insikten att det är inte så jäkla lätt. Och det är inte rätt alltid att fortsätta vara tillsammans. Därför att det är inte heller rätt för barn att se två miserabla människor. Två människor som inte gör varandra lyckliga, utan som bara går runt och bråkar eller går runt och är arga på varandra eller... Att vara, så då är det rätt beslut att sära på sig.
Ja, och sen i hans läge också så är det också, han kommer till ett land där han säkerligen inte kan språket, eller det kan han ju inte. Ja. Han, jag vet inte hur duktig han var på engelska innan, men han kanske känner att det här är så en helt annan kultur, en helt annan grej vad jag som då gammal hund är van vid att göra. Och, jag orkar inte göra om allt.
Nej, och man har liksom ett framgångsrikt liv hemma, och sen så säger något, och sen så kommer man till ett land där man helt plötsligt inte är värd någonting. Ens värde sjunker drastiskt om du kommer i den åldern. Och plötsligt får du köra, liksom, jobba på något lager, eller du får göra, så du blir en helt annan människa i världen. Ja, knappt det.
Ja. Är du tur så får du liksom göra det.
Ja, men verkligen. Men jag har en rolig jävla grej som jag alltid tänker på. Som jag väldigt ofta, varje gång jag är på Arlanda så tänker jag på det. När vi landade i Sverige 76. Och jag tänker alltid att det är så här bilden var. Att det är mamman som kommer och det snöar. I min bild så ser det ut som att det snöar i alla fall. Det är en bättre bild. Du lämnar Uganda och kommer till ett snöigt, mörkt, kallt Sverige, och det är slaskigt, och du kommer av i Arlanda och det är terminalen där, och du går av som hon gjorde, och så du vet hur, och du är ensam, du kan inte språket, du har fyra barn i släptåg, du vet inte vart du ska. Det är bara det värsta.
Shit.
Och så kommer du av på Arlanda där det finns alla de här fotografierna på svenskar, du vet, de här Björn Borg, bla bla bla, och alla de här liksom välkommen till Sverige ansiktena som finns. Sen när min mamma fyllde 60 så min bror, min äldsta bror är pilot. Så att han kidnappade henne i Helsingborg. Vi ska bara ut och flyga en sväng liksom. Så hon bara, ja vad kul liksom. Så hon hoppade på planet och flög dem till Stockholm. Landar Arlanda, så hade vi fixat. Men du vet, man fixar någon sån här vacker bil, någon sån här limogrej som ska hämta henne och sådär. Men innan det så måste hon ju gå igenom terminalen. Och på väggen i terminalen sitter en bild på min bror, Baker. På den här väggen.
Oh.
Och då berättade hon så här. Fan, tänk dig att för 30 år sedan så gick jag här, du vet, med väskorna och kylan. Och så går jag här nu 30 år senare. Och så sitter min son på väggen. Wow. Det är coolt.
Ja, det är riktigt, riktigt coolt alltså.
Ja. Och sen får den här cirkelslutningen. Att så här, ja, men sen blev vi blev välkomnade till slut. Där sitter min son på väggen.
Wow, vilken jäkla start på livet. Och hur var det sen då? Ni växte upp, ni var i Uppsala, men sen så kom ni till Helsingborg.
Vi kom till Helsingborg, det var min mamma som hade... Vi bodde Bredäng, det är ju här, Gränby. Och det var ett, på den tiden, jag vet inte hur det är idag, men på den tiden så var det jäkligt nedgånget. Då pratade man ju alltid om finnar. Det ska ju alltid vara någon grupp som ska pekas ut som skurken liksom. Och då var det finnar, minns jag, som alla pratade om, att de satt alltid och drack på lekplatsen och det fanns alltid så här krossade flaskor och det fanns alltid massa skit. Någon jäkla sprutan och men det var alltid massa liksom.
De där jävla finnjävlarna.
Ja, jag visste alltså. Alla tider har sin grupp som ska få skulden för allt. Och då så tyckte mamma, nej fan, hon förstod ju att om man bor i det här området så kommer man gå på skolor som hör det området till och då kommer barnen inte få samma förutsättningar eller de rätta förutsättningarna. Så hon hoppade in i bilen och åkte neråt och hamnade slutligen i Helsingborg och så såg hon på Drottninggatan som är liksom huvudfinstråket mitt i stan, som Strandvägen här i Stockholm, en lägenhet på 170 kvadratmeter, alltså etagelägenhet. Hissen gick rätt upp i lägenheten. Värsta jäkla alltså paradvåningen med havsutsikt eller sundsutsikt. Och sa, den lägenheten vill jag ha. Så var ju det här, det här var ju 80-talet. Om du ville ha en lägenhet och du sa till banken, jag kan betala den, då lät de dig. Det var ju inte att de sket ju i, om du inte betalade så tog de ju bara lägenheten. Det fanns ju liksom inga restriktioner. Hon bara, jag kan betala den här. De bara, fast den kostar ju en del. Hon bara, jag kan betala den här. Så fick vi lägenheten. Och sen så stod den omöblerad i stort sett. Hur länge som helst. Det fanns liksom the bare necessities. Det fanns så här sängar och något matbord. Men hon jobbade som ett djur. Åkte över till Danmark och slet som fan. Och så kom hon hem och så höll hon på sådär i många, 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 många år. Men det är där hon bor idag. Nu är den ju möblerad. Och nu har hon köpt klart den. Nu har hon betalat klart den. Så hon äger den. Men, och då innebar ju det att vi fick gå i, eftersom att det var där mitt i smeten, så fick vi gå i de här finskolorna tillsammans med vd-ungarna. Och alla föräldrar var så här, han är vd för det och han är chef för Levi's och han är advokat. Och han, ja, men du vet.
Mm. Mm.
Alla spelade tennis på fritiden.
Hur kom du in på teatern då?
Så jag kom in.
Stämmer det att att folk kallar dig mytoman Alex? Och då tänkte jag så här, fan vad bra jag är på att lura folk. Så jag kanske ska bli skådis.
Nej. Mytoman Alex. Fast det hade ju fan stämt. Du, jag lurade ju mig till, alltså jag skäms. Jag har fått nog med tid mellan mig och den här berättelsen för att jag inte ska behöva skämmas längre. Men jag distansskäms över det här. När jag började gymnasiet så sa jag, jag började en vecka efter alla andra i min klass, så att jag låg redan back liksom, för jag hade gått i en annan klass, sen ville jag byta och det var en hel grej. Och så hamnade jag i den här klassen och alla hade liksom redan presenterat sig och sådär. Så dök jag upp och de bara, men vad heter du då? Vad gör du? Och då, av någon jävla anledning, så säger jag jag heter Alex och jag är från Kalifornien. Jag är ju 16 nu, alltså det här finns ju ingen anledning att komma med såna banala lögner och så här. Och det fanns ju inget internet, så det gick ju inte att kolla upp särskilt enkelt. Men jag är från Fresno, kom jag ihåg, för min kusin hade gjort ett år i Fresno så här, utbytesstudent. Så det var, man vill inte säga Los Angeles för det är alldeles för, utan Fresno låter så obskyrt att det måste vara sant.
Det låter så extremt rutinerat,
alltså. Eller
det
känns
så här, det
man
finns
inte
ingen
på
som
Fresno
som hittar på att du kommer från liksom Fresh Food Café i Fresco liksom.
Nej. Utan man säger, jag är från Fresno, Kalifornien och jag så här, hade jag ljugit så hade jag ju sagt New York, tänker jag. Eller något sånt där. Lite. Men ja, och där jobbade jag. Så jag höll på att jobba lite grann som modell då också i den här vevan. Så jag bara, fast då, det var ju i Helsingborg. Det var ju inte i någon jävla USA. Så jag bara, jag jobbar ju mycket som modell då i Fresno. Alltså det var så jävla. Och sen så fick jag försvara den här. Och jag tror det var i trean i gymnasiet som jag släppte the cat out of the bag, så att säga. Där kom fram att så här, nej, jag är väl inte från någon jävla Fresno. Han är från Kampala, Uganda. Det är inte alls så coolt som det låter.
Satan.
Men min teater, men i gymnasiet så var det någon som skulle göra för West Side Story. skulle de sätta upp. Och då var det så, jag var en lat jäkel i skolan som jag sa innan, jag pluggade ju ingenting. Och då stod det repetitioner under skoltid. Det lät bra, för då slapp man undan en massa. Så jag bara, men jag tänker prova för den där grejen. Så provade jag, man provspelade och så fick jag en roll. Och tyckte det var skitkul. När vi började repa så det här, så tyckte det var asroligt. Fick en bra roll. Vi spelade Chino, han som skjuter Tony. Jag vet inte om du känner till det, men en av så här gängmedlemmar. Det är två gäng liksom. Och så repade vi som fan. Och jag bara gick mer och mer in i det. Och älskade det varenda sekund. Och sen hade vi premiär. Och det blev en succé. Och min framtida fru Malin satt ju i publiken. Vi kände varandra redan då. Och hon tyckte att det var skitbra. Och fick upp, du vet, det var bara så här, man blev lite så här, man kom till skolan och folk bara, bra jobbat, fan vad bra det var, oh, fan, jag ska gå och se den igen och så där. Och vi spelade 5 gånger, 5 föreställningar hade vi, och när det var klart så de bara, men nu är vi klara, stort tack och adjö och så där. Och så jag bara, okay, men när kör vi igen då? Så de bara, det blir inget, vadå igen? Så jag bara, men när ska vi köra igen? De bara, nej, nu är det slut. Jag bara, men vad fan säger du? Du kan ju inte säga att det är över för alltid. Jo, den här föreställningen är för alltid över. Jag föll ner i en, alltså, jag bara föll. Jag bara, vad fan? Så där kan man ju inte göra. Du kan ju inte få mig att älska ett ställe och en plats och en grupp. Och sen bara säga hej då. Så funkar det ju inte i livet. Jo, hon bara, jo, så funkar det faktiskt i livet. Och i den här depressionen så var det väl det att jag insåg att det är något mer här. Det är någonting som jag vill. Jag var så här hemma där. Det kändes verkligen som min stam av människor. Det var mitt folk liksom, som man hittade i den här i ensemblen, i regissören, i scenteknikerna, i allt liksom var bara så här. Jag vill bara hänga med. Jag vill bara göra det här hela tiden. Och sen visste jag inte om att jag, eller sen tänkte jag, men det där, man kan ju inte bli skådis. Och jag har alltid stått på scen och spelat musik, varit i band och grejer, men jag aldrig, det var aldrig liksom en tanke att jag skulle bli skådespelare. Utan sen så slutade jag gymnasiet och tänkte jag flytta till USA för mina bröder har gjort det. Och jag pluggar psykologi, för det var det enda ämnet jag fick bra betyg i. Så jag åkte till USA och tänkte jag tar, men innan man får börja plugga psykologi så måste man ta ett halvår av, för att läsa upp sig till liksom, det är en sån här, man måste bara göra ett halvår av skit innan på college där. Och då måste man ta så här matte och man måste ta liksom, för att arbeta upp behörigheten i alla ämnen. Matte och sånt. Men det fanns också så här, men du måste ta 15 poäng, 30 poäng humaniora. Och bara, vad är det då? De bara, men det är alla de här ämnena här. Och då var det så här, beginning acting. Jag bara, den tar jag. Taget. Det låter enkelt. Och så fanns det en annan som hette Drama Digest. Drama Digest, det var en, du får säga till om jag blir tråkig här nu. Men Drama Digest var alltså en klass på college campus. Det fanns en akademi, en teaterakademi på campus. Och då, den här klassen som jag skulle få 15 poäng för, det var bara att gå in och sitta i publiken. För teaterakademin gör ju scener varje vecka, scenarbeten. Och de bästa scenerna under hela veckan spelas upp i den här stora aulan. Mm. Och de behöver ju en publik. Och det är Drama Digest-elever. Så du har inget annat att göra än att gå dit, skriv in ditt social security-nummer så att vi vet att du har varit där i närvaro. Mm. Och så får du, är du där varenda gång under terminen får du ett A. Missar du en gång får du ett B, sen får du C, sen får du ett. Så du får bara missa 5 tillfällen, sen så har du flunkat. Jag fick ett B, men det var framförallt så att när jag satt där och tittade på de här skådespelarna från akademin, så blir det så att så här, men första veckan vet man inte vem någon är, nästa vecka kommer man tillbaka så, ja, men det är ju han som gjorde den scenen mot den förra veckan och han är tillbaka igen, fan vad bra han är, och hon där, hon är ju alltid med, hon är så jävla bra, så de blev liksom stjärnor. Efter en hel termin av det där så var ju de liksom stjärnor i ens ögon. Man såg dem på campus och bara, fan, där är Renée Taylor. Hon är så jävla bra i Katt på ett plåttak just nu. Och man kände till deras liksom stil. Och deras.
Coolt.
Ja, och så tog jag den här beginning acting samtidigt. Och när den terminen till slut var klar så sa min beginning acting-lärare, du borde söka till akademin. Jag tror du skulle komma in. Och så sökte jag och så kom jag in och sen var jag torsk.
Och dra till LA bara sådär också. Alltså vilka, och du var där i, var det 5 år? Var det?
5 år, ja.
Vilka jäkla, jag var där i, jag och min kompis Daniel, en av mina bästa vänner. Vi åkte dit i 5 veckor eller något.
Ja.
När jag var 23 eller något. Och det var ju så en resa man fortfarande minns när man åkte från De åkte så här, Highway 1 från San Francisco ner hela vägen och åkte förbi Santa Monica och kom in i LA där och såg alla de här, gick ut på de här nattklubbarna och råkade komma in och råkade känna någon som kände någon som kände någon, och sen bara så pratar man med folk där och alla är actors och alla är investors och alla, jag pratar ju inte med någon som inte var en stjärna.
Som inte sa att de var en stjärna. Ja.
Så mötte man och liksom, men Hollywood stars efter Hollywood stars. Man har aldrig sett dem i någon film, men alla var det.
Och de är precis på väg att breaka, allihopa. Jag är precis på väg att breaka nu. Du kommer ju se mig i grejer nästa år. Nu har jag spelat in en massa och det kommer nästa år.
Alltså, hur var livet där då? Alltså, hur var det där LA-livet?
Alltså, jag älskade
bodde
det.
Bodde du i en skokartong eller, och, och gick ut och köpte dyra skor och var flash? Eller liksom,
nej, fan. Jag var ju student. Så att jag bodde i en skokartong. Jag hade ett år där jag... Den här historien drar jag för mina ungar minst en gång om året. De har hört den till förbannelse. Och det ska
bra, jag kommer dra den för mina barn.
Ja, men det är bra grejer. Ja, men det är för att de ska förstå hårt arbete. Jag hade en period som spände ett år där jag hade graveyard shift på en restaurang där jag jobbade. Och det var 23.00 till 07.00 på morgonen. Så var jag servitör. Och sen så hoppade in i bilen, körde hem, duschade, hoppade in i bilen igen och körde till skolan som började 8 eller 9. Nej, 9 tror jag. Början. Så att jag hade bara hem, duscha, tillbaka ut till skolan. Sen gick jag i skolan mellan 9 och normalt sett så var det 9 till 5. Men om man var med i en föreställning så repade man sen fram till 9 på kvällen. Så då hade man en liten liksom matpaus bara och sen så boom in och började repa och sen så 9 på kvällen var man klar. Och det var så under det året. Så att då var jag i skolan mellan 9 och 9, åkte hem, duschade 10, tillbaka till jobbet 11. Så att under ett år hade jag ingen schemalagd sovtid alls. Utan jag hade dygnet runt bokning.
Det är det nog det stördaste jag hört.
Ja, så att då var den enda sömn jag fick, det var så här, på lunchen i skolan däckade jag. När det var downtime på jobbet så fanns en sån här svacka mellan, man hade mycket att göra mellan 23 och 03 och sen så var det liksom så här 4-5 så fanns det inte så mycket att göra. Och sen 6-7 så kom frukostgästerna. Så att de två timmarna kunde man liksom gå bak där bak, sätta sig på en stol och bara så här tvångssova. Sen så upp, halsa 4 koppar kaffe, ta de sista 2 timmarna på jobbet, sticka till skolan, mer kaffe, in på lektioner, fram till 9. Och sen, det bara gick i ett. Ingen sömn.
Vilken jäkla krigare det är. Du är fan som ditt namn, som är alltså konung och härskare. Alltså att du, vilket jäkla krigande. Ingen schemalagd sovtid under ett år. Jag har aldrig hört talas om det.
Nej, det var... Alltså jag såg
det är
ju,
långa dagar det var, alltså.
Det är långa jävla dagar, ja. Och oftast på helgerna, när man, då fick man ju sova lite mer, men då hade man alltid inbokat såna här showcase-grejer. Man hade fixat med polar och sånt där. Så man hade så här, antingen så hade man ett dagskift på jobbet som man plockade upp för att få extra pengar. Eller så skulle man iväg och repa någon sån här, fan vi gör en showcase, så sätter vi upp den på en liten teater som vi kan hyra oss och så bjuder vi in agenter och så här så kan se på det. Eller så vill man, var man tvungen att träffa folk för att repa scener privat inför kommande veckan. Dels skola och dels föreställningarna som vi repade inför. Så man var tvungen att liksom repa text och sådär. Så det var fan. Det var ett jobb man gärna ska vara 19 för att göra. Alltså. Mm.
Vad ledde det till då? Alltså, lärde du känna massa folk där? Vad var milstolparna under de här 5 åren som gjorde att du... Som var så sjukt stora när du ser tillbaka på det.
De största milstolparna, det är saker som för andras ögon inte är några milstolpar, tror jag. Men de sakerna som hände mig där som spelade störst roll, det var saker som hade just med arbetsmoral och liksom, arbetsetik. Hur arbetar du och hur gör du ditt jobb? Och det som jag använde mig av till denna dag. Varför kommer man i tid? Varför kan man sina repliker? Varför kan man manuset liksom bättre än, eller i alla fall lika bra som manusförfattaren kan? Man vet varenda kommatecken, man vet allt om den här världen de har byggt upp. Respekten för konsten, respekten för kollegor, det där byggdes upp av ett gäng olika milstolpar, alltid i form av enorma utskällningar ifrån en lärare eller ifrån en arbetskollega eller ifrån liksom att man började förstå vad det var man höll på med. Att det inte, det må vara så att det heter en play, men det är inte bara en lek. Liksom, det här är en allvarsam lek. Liksom.
Berätta din arbetsmoral. Ja. Alltså vad du gjorde, om du fick ett manus, om du skulle göra en grej, hur gjorde du det så att du verkligen skulle vara den som var bäst?
Alltså, det som jag gör, det är ungefär det som jag gör idag, tror jag. Alltså att om jag får ett manus idag, då så spelar jag först in det på telefonen. Och sen, så att jag, allt som står på sidan, varenda litet, liksom allt. Många skimmar ju och hoppar över delar som de inte, men jag bara spelar in allt. Det blir en sån 2 timmars klipp liksom.
Du läser det själv eller?
Jag läser det själv bara så här. Interiörhusdag, du vet, Alexander kommer in i rummet, han tar mikrofonen, han sätter sig ner, bla bla, och sen så allas repliker och allting. Utan att skådespela. Och sen lyssnar jag på den här inspelningen så många gånger som det bara går att lyssna på den på ett dygn. Och håller på så i flera månader. Så att jag har hört manuset. Jag sover med det i öronen.
Så du sover med öronen också?
När jag går och lägger mig så sätter jag i hörlurar och sätter jag det på repeat. Så sover jag. Om jag går ut och liksom tar ett glas vin någonstans eller någonting, och man är lite lullig, då tar jag det. För att då lyssnar man efter andra saker och man hör andra nyanser i berättandet. Och...
Får jag bara fråga, nu när du kör den här intervjun i podden, lyssnar du nu också på manus?
Nej. I andra örat.
Ja, visst. Jo, men jag kör ju en Johan Falk-grej som
ja,
jag
ska hoppa
in i och köra. Liksom, <sen. laughs>
Nej, men så att man bara vet allting. Och sen så men
du, jag ställde en fråga på Instagram bara. Ursäkta, jag vill bara stanna här en gång. För att jag håller på att träna spanska.
Aha.
Och jag har hört av någon att man eventuellt, det här som du pratar om, att om man sätter på någonting under sömnen så kan man det bättre. Jag hörde någon som skulle lära sig spela någon typ av grej på piano typ. Och det det var så viktigt att han skulle lära sig allt det här. Så då spelade han det hela natten och så. Tror du, alltså funkar det? Tror du att det funkar med språk också? Om jag lyssnar på spanska när jag sover, tror jag att jag kommer lära mig bättre spanska?
Tveklöst. Alltså helt tveklöst. Det finns ingen som skulle kunna övertyga mig om att det inte skulle funka. Jag tror att det man tar in under, som jag har alltid någonting i öronen när jag sover, nästan alltid, för jag somnar alltid till film eller dokumentär eller något sånt där. Och det går ju in i ens drömmar, när jag ska spela på något annat språk några gånger, spelat på swahili eller man har spelat på arabiska, då har jag alltid i öronen på repeat. För det blir ju efter ett tag, när man har hört det nog med gånger och man vet vad det betyder. Alltså du har ju lärt dig vad det betyder innan. Då börjar man plötsligt se scener. Då börjar det plötsligt gå in i ens drömmar. Plötsligt så ser du en scen där hola, como está, muy bien. Du vet, man börjar så här, se olika... Men du vet, det bara går in i ens undermedvetna på ett sätt som...
Coolt. Shit, vad coolt.
Och jag tror att man ska bara vara i alla olika sinnestillstånd. Man ska vara pigg, man ska vara nykter, man ska vara full, man ska vara trött, man ska vara arg, man ska vara på gymmet, helt utmattad. Man ska vara, alltså, och bara mata in den grejen som man ska ha in. Bara simma i materialet.
Spännande.
Ja, jag tycker det är skitbra. Alltså.
Så du lyssnar på det när du sover, du lyssnar på det konstant hela tiden. Vad gör du mer för något?
Sen gör jag enormt mycket research beroende på vilket ämne det är. När jag skulle göra advokaten så var jag på tingsrätten varje dag. Och då tittade jag på, alltså, lämnade ungarna i skolan, var på tingsrätten fram till 5 och bara såg mål efter mål efter mål efter mål. Vissa utav målen så sätter jag på hörlurar och lyssnar igenom manuset samtidigt som jag bara är där inne och bara tittar på vad alla håller på med. Och då får man helt nya bilder. Och man får, så att man liksom bara, man bara simmar runt i materialet. Sen så gör jag en analys då, en faktisk analys. Som är 12 frågor som man ställer sig inför varje scen. Och det tar ett par timmar att göra en scen. Enligt de här 12 frågorna som man ska ställa sig. Och när du har ställt dem, då har du fått enormt mycket information om vad varenda scen handlar om. Varenda replik och vad det handlar om och varför man säger och hur...
Vad är det för fråga typ då?
Det är väldigt enkla frågor. Det är lite... Vad är din karaktärs motivation, objective för hela stycket? Vad är urmålet för hela grejen? Inte jag ska hitta skatten, utan... frågan är, varför vill du så gärna hitta den här skatten? Är det för att du ska få respekt? Är det för att du ska få makt? Är det för att du ska bli älskad av din fru eller av dina barn? Att de ska respektera dig? Och sen så tittar man på scenmålet som är så här, hur uppfyller det här? Nu ska jag hitta ett scenmål som uppfyller det här övergripande målet som jag har för hela berättelsen. Ja, i den här scenen så vill jag att Alexander ska respektera mig, för om han respekterar mig så kommer det leda till i längden. Alla, summan av alla mina scenmål ska ju bli mitt huvudmål så att säga. Och sen så massvis, vad är det för hinder i vägen och vad är det för det och vad är det för det och så här. Så att manuset blir helt nerklottrat medan man håller på med
alla. Alltså jobbar alla skådespelare på det här sättet?
Nej, jag vet skådespelare som inte ens kan replikerna när de kommer till inspelningen. De har kommit dit och bara säger, vad var det? Och det, jag vet folk som är stolta över att de kan kika på någonting och kunna replikerna direkt. Att lära sig repliker är ju otroligt lätt om man bara ska veta vilka ord som ska sägas. Det kan man ju, jag kan lära mig på 2 minuter och bara titta på en 3-sidig scen ju. Om det inte är väldigt konstiga repliker, men om det är så här vanlig konversation. Men det finns liksom ingen, för mig blir, dels finns det inget kul i det. Och man vet att man bara får första utkastet av vad det är, vad man skulle göra. Det kommer inte bli så bra. Om det blir bra så vet man att det hade kunnat bli så mycket bättre om man hade gjort lite jobb.
Jätteintressant att höra på. Alltså hur du lägger upp allting och hur du gör.
Mm. Jag tror också, alltså jag tror att mycket av det handlar om, när jag tittar på, nu har jag gjort alla jobb som går att göra på en filminspelning, från produktionsassistent och kokat kaffe till ljud, till bild, till klipp, till manus, till producent, till regi, till allt liksom, skådespel. Och då ser man också hur jävla mycket jobb som, alltså det krävs så sjukt jävla mycket jobb att göra en film. Att till och med en usel film kräver ju enormt mycket arbete. Och då vet jag att om jag som skådespelare dyker upp och har fått, dels får du mest betalt av alla som är där. Vilket, så redan där så är det en obalans. Så du dyker upp.
Vadå, skådespelarna får mest betalt?
Skådespelarna får mest betalt. Och då har du alltså, då kommer du in i en grupp människor som har suttit i 7 år. Tar det kanske, har det tagit väldigt, väldigt ofta 7 år. 5 till 7 år att sätta ihop den här filmen. Och det är 7 år av manusmöten som har gått på övertid. 12 timmar i en jävla stuga ute i skogen för att folk ville vara i fred och skriva manus. I en sån här writer's room. Folk har skilt sig. Barn har kallat dem för värdelösa föräldrar för att de är borta hela tiden. Du vet, man har missat födelsedagar, man har missat bröllop, bästisens bröllop. Man missar allt. Det är det som har krävts för att de, under de här 7 åren, för att sätta ihop det här drömprojektet som man tror kommer bli en stora genombrott liksom, som filmmakare och produktionsbolag. Sen anställer man en skådespelare som ska komma in i 6 veckor, säg om det är en lång film, säg 8 veckor, ska den här skådespelaren komma in. Och så har skådisar mage att dyka upp oförberedda. Du kommer till, de har hållit på i 7 år och så är du så jävla respektlös att du bara så här, åh fan, så var det en jävla sen kväll igår. Fan, jag har hunnit läsa manus. Fan, vad är det som ska jag göra? Alltså du vet, jag blir förbannad. Jag bara, ja, fan.
Jag förstår det.
Folk har blivit utkastade ur sina hem för att du ska kunna stå här och finansiera upp det här och betala dig ordentliga pengar och så dyker upp oförberedd. Jag blir fan förbannad.
Till det, som svensk skådespelare, vad får man betalt ungefär? Det fattar jag, så, det är från det till det. Men vi tar, vad är spannen?
Alltså spannen är ju... Ursäkta. Spannen är ju ganska stor. Alltså teaterförbundets minimum, vad kan det ligga på? 3 och 5 eller någonting per dag. Första dagen, och sen så tror jag du får mindre andra dagen. Jag tror du får så här, dag 1 till 3, 3 och 5 och så dag 4, 5, 6, 2 och 5 eller sån här per dag. Det var det i alla fall 20 år sedan. Jag vet inte om det ändå, men jag tror inte det har ändrat så himla mycket. Teaterförbundets minimum är rätt lågt. Och sen så kan du ju gå upp. Alltså där, sen finns det ju... Så det är svårt att säga. Det är ju olika. Det kan ju vara 30 000 per dag, 40 000 per dag. Alltså det är olika beroende på... Först och främst beroende på vilken skådespelare, såklart. Det är ju det absolut största som påverkar. Och sen så vilken produktion det är. Hur mycket pengar produktionen har och hur mycket den skådespelaren är värd för produktionen.
Men har man kick också på hur den går?
Det kan man ha. Det beror ju också på vilken skådespelare. Om någon ringer till mig och de säger att vi kan bara betala dig så här mycket, men... Du får x antal procent av själva produktionen. Mm. Så att du får så mycket som du tjänar på den sen. Det är ju... jag vet, vi gjorde en film som heter Glaciär förra året. Och Lena Endre, som ju är en ikon. Och som har jobbat en stund. Så att det var en, av alla filmer under alla de åren som hon har jobbat som har sagt, du får pengar när vi får pengar. Den grejen. Så vi betalade ju en väldigt låg lön, en hyfsad lön liksom, som bara var en lön. Men hon skulle även få sin riktiga lön när vi fick pengar. Och det var den enda produktionen någonsin där hon faktiskt hade fått hela beloppet sen i efterhand. För det är någonting som man kan skämta om i branschen. Att så här, i LA då snackar man ju så här, ah, men deferred payment. Att man får det sen när filmen tjänar pengar. Och filmer tjänar inte pengar på det viset. Titanic är fortfarande på rött i bokföringen. Så de som väntar på pengar efteråt på Titanic har inte fått dem än.
Ja, det är så pass.
Ja, alltså filmer kan hålla på hur länge som helst. Ja, men det var kostnader för det där och för det där. Så att det där, nej, vi har inte tjänat en spänn. Ja, men du vet. Det...
Sen var ju tvungen att dra lite extra. Men du tjackade en Ferrari. Ja, jag vet,
ja det var
det. Var ju det man måste var ju en kostnad som kom in på sidan. Men jag har ju gjort
man måste
det,
ju ta sig från A till B liksom. Man måste ju köra runt på möten. Kan inte se ut som en luftare.
För fan, tror du det ser ut? Jag som regissör kommer in i en jävla Fiat. Tror du att det blir någon film då?
Ja. Nej, men det är så det där med att få procent på filmer. Jag äger procent på massor med filmer. Jag har inte sett en spänn.
Du var ju i LA då och gick på The Hudson Theater.
Just.
Som var en, vad jag har läst, en väldigt förnäm. Alltså väldigt liksom, fin.
Ja.
Skola att gå i. Liksom, lyckades du bra där? Alltså uppenbarligen har du inte lyckats tillräckligt bra för att då hade du varit i Hollywood nu.
Det hade varit i Hollywood. Nej, men vet du, jag blev ju utkastad ur landet, va? Alltså jag blev iförd handklovar utkastad ur Amerika. Svär!
That's only because I'm black!
Racist motherfuckers!
Fucking racist! Ja, men du har inte medborgarskap. Fuck you racist!
Fuck you! Yeah. Fuck you racist, det är det man vill ropa till en amerikansk så här, polis på flygplatsen också.
Ja, men vad hände?
Året var 1999, jag skulle hem över nyårsafton. Jag bodde i LA och hade min lägenhet. Och då hade jag ju, när jag flög till LA så hade jag flugit från Sverige. Och då hade jag en returbiljett till Sverige ju, hemma i kökslådan.
Mm.
När returbiljetten... var ju bara en väg så då bestämde jag mig för att jag köper en tur-retur för jag ska ju tillbaks till LA. Jag ska ju till Sverige och sen tillbaks hem till LA. Och så det gjorde jag, sagt och gjort, åkte hem, firade nyårsafton 2000, flyger tillbaka på min returbiljett. Men då är det så att när du kommer till tullen i USA så måste du ha en biljett ut ur USA. Så du måste ha en tur-retur-biljett köpt i Sverige. Du måste visa att jag har betalat ett resedokument så att jag kan lämna. Så att man inte åker in och säger jag har inga pengar nu, jag kan inte sticka och sen så. Utan du måste visa att du är på väg ut igen. Men det hade inte jag. Så då började de liksom säga, men då får du stå här och vänta. Men jag har min biljett i min byrå hemma i Hollywood. Så, du kan, så då min dåvarande flickvän åkte in till Hollywood för att hämta den här jävla biljetten. Och medan de stod där så insåg de, kollade de i datorn så såg de att fan, du har ju stannat över tiden här på ditt studentvisum med en dag. Så jag bara, jo fast jag trodde inte det spelade. De bara, du kommer inte komma in i USA idag. Så jag bara, men jag... De bara, du kommer inte komma in i USA idag. Jag bara, kommer jag in imorgon? De bara, nej, du får åka hem. Så då fick jag spendera, först satte de mig i handklovar. Jävla överkurs tyckte jag. Först satte de mig i en cell, du vet en cell, amerikansk cell med telefon och... Jag kanske överdriver för effekt, men det fanns ett mexikanskt så här gäng med gang tattoos och grejer i den här cellen med mig, du vet. Man bara tänkte fan, jag kommer bli jumpad. Oh. Och så jag stod där och så visste jag var världens jävla schysstaste snubbar. De bara så här, hey man, you wanna call somebody, you can use a phone, you need a quarter. Jag bara fan, okej, tack. Så försökte jag ringa min syrra och hon bara så här, men fan. Och så försökte jag ringa hem och massa. Och sen kommer de och hämtade mig efter ett par timmar och bara, men här, handklovar. Och så var jag kedjad, handklovad till en dansk affärsman som också hade mässat med sina papper på något vis. Så vi var handklovade till varandra. Och skulle vi ledas genom LAX, alltså genom hela flygplatsen. Och jag bara, fan vad pinsamt, men fan, vi lägger din rock. Han hade en sån här rock, vi lägger den på här. Så går vi bara närmare den. Så ser det inte ut som att vi är fångar liksom med kedjor.
Ni ser ut som ett gift par istället.
Ja, which is fine by me alltså. Ja. Och sen så tar de, men sen precis innan vi skulle gå, de bara, hold on guys. Och så tar de... Och sätter en till kedja som går fram till en till fånge som går framför oss. Det var en sån här snubbe som hade försökt smuggla med sig lite knark från något jävla land. Som går framför oss. i handklovar, fotklovar, fotboj, en kedja bak till oss och våran. Nej. Så vi får gå och ledas genom LAX på det där jävla viset. In i en bil, körs iväg till något annat sånt här fängelse, någon annan fängelsehåla. Och så får vi sitta i den hålan ett tag. Och sen så fördes vi till en tredje fängelsehåla där vi fick sova över. Och sen morgonen därpå så bara, hej då. Tillbaka till Sverige. Det var så jag flyttade hem.
Vilket välkomnande.
Ja, sen åkte jag inte tillbaka på 10 år tror jag.
Ja, du var rädd också att åka tillbaka för att det kanske skulle bli straff.
Ja, jag fick ju inte. Först så drog de ju, så då kunde jag inte åka så här 3 månaders visum. Då var jag tvungen att söka ett riktigt visum och sådär. Men sen sökte jag och nu har jag alla visum som jag behöver.
Mm, skönt. Men det var... Vad gjorde du när du kom hem då?
Då började jag... Det var tur att jag drog hem för... Både tur och otur. Jag hade precis i USA bokat en huvudroll i en långfilm. Inte en studiofilm, men en långfilm som var skithäftig. Street Love heter den. Den handlar om 2 hemlösa människor som blir förälskade. Jag tyckte det var en så jävla vacker historia. För det är ju alltid så här, vackra, städade människor som blir förälskade i filmer. Det är väldigt sällan så här, en hemlös man och kvinna som träffas och blir förälskade. Jag tyckte bara det var vackert.
Just det.
Men så blev jag hemskickad och då började jag och mina bröder så här, fan... För de hade också flyttat hem och de hade tjatat så här, fan, kom hem istället, det är ju mycket, du fan håller på att vänta på att få en reklamroll i USA som i och för sig ger jävligt mycket pengar, men som är en jävla hej, du vet, det är ju inte skådespeleri när man kommer från scenskolan där man har spelat, vet, Rickard den tredje och Hamlet och, du vet, Otello, så ska man göra en Taco Bell-reklam. Och då när jag kom hem så bara, fan, låt oss börja sätta ihop lite egna grejer här hemma. Mini-DV, vet du det, eran hade precis börjat med skak, du vet, Dogma. Och, så vi började göra egna grejer. Och då blev det verkligen så, fan, det här är ju mycket bättre. Jag gör hellre en egen kortfilm för några 100 lappar med en kamera och bara brorsan bakom kameran och men att få göra en roll som verkligen är en roll än att sitta och slita för att få göra reklam för en hamburgare.
Ja, men det gjorde ju några som gick extremt bra. Jag vet, Rampljus
gått bra. Jävligt.
Malcolm. Lossnade det direkt eller fick ni trycka ett gäng kortfilmer?
Nej, märkligt nog så lossnade det direkt. Vilket gav oss lite kramp sen. Men det lossnade väldigt snabbt. Så vi gjorde Rampljus samtidigt som min brorsa gjorde en film som heter 4 kvinnor. Som jag spelar med i också, liten roll. Och Baker vann, jag blev nominerad till Nordiska filmpriset och massvis med olika grejer för 4 kvinnor. Och Rampljus samtidigt höll på att få en massa priser runt om i Sverige. SM, kortfilm och massa grejer. Och då var det någon som hade gått till producenten Lars Jönsson. Som ägde Memphis då. Han gjorde ju alla Lukas Moodyssons filmer, alla Josef Fares filmer. Sveriges absolut största producent då. Och så var det någon som hade sagt, fan nej, jag såg den här Baker Karims film 4 kvinnor på Göteborgs filmfestival. Du borde ta en koll på den här Baker Karim. Och så var det någon annan, så hade Lukas Moodysson sett Rampljus för att han var domare på SM i kortfilm Novemberfestivalen. Ja. Och då hade han gått till Lars Jönsson och sagt, du borde kolla in den jävla Alexander Karim, han har fan, jag såg ganska... Så då hade han hört från 2 håll om de här 2 bröderna som höll på med film. Och då så kallade han, vet, mejlade han oss och sa, ska vi träffas? Och sen så fick vi göra. Så han, vad vill ni göra? Ska vi göra något tillsammans? Ja, fan. Vi har en idé om en pappa som vill träffa sin son. Så sa han, men här har ni pengar. Gå och gör. Så gjorde vi Malcolm.
Mm-hmm. Mm. Ja. Så det var lite också en egen bibliografi. Lite grann på ditt egna liv lite grann, eller?
Ja, alltså alla filmer märkte vi sen. Jag tror ju att så är det alltid när folk skriver saker. Det är så roligt, folk skriver en berättelse och så säger man, vart fick du det här ifrån? Och jag vet inte. Och sen så när man läser det så ser man, men det här är ju du. Det är, du har skrivit om dig själv igen.
Du älskar ju semlor. Och du älskar ju att vara semmelmannen.
Ja, precis.
Ja, men det är ju jämnt semlor.
Det går det är ju jämnt semlor. Du är ju fan grädde på hakan.
Du är fan grädde på hakan. Sen säger att du inte visste varför du skrev semmelmannen.
men där var det verkligen sådär. Jag tycker alltid att man sådär... Man kan ju alltid se någon. Även fast de inte vet varför de skriver en berättelse så handlar det alltid om dem själva. Och det var ju så med alla berättelser vi skrev. Allting handlade om en pappa som ville komma hem till sin son, en pappa som hade problem med sin son, en pappa som, och det var alltid där vi hamnade. fram till Babaji var gjord, alltså den här när jag skulle säga hej då till barnen. För efter det så lossnade det och så släppte vi den här, eller jag kan säga, så släppte jag all den här ilskan som man känt mot sin pappa hela ungdomen. Så efter Malcolm och efter Babaji så var det liksom klart med alla med pappa historierna som.
Men tjänar man pengar på de här?
Kortfilmer tjänar man alltså Rampljus gjorde vi för 75 kronor så, och den vann Kortfilms-SM, minns jag, priset var 10 000 förutom pri, alltså själva statyn och
grejer. Det kostade er 75 kronor att göra den?
Ja.
För Baker, vad var det då? Typ två SL-biljetter eller?
Nej, det var inte ens det. Det var så här, Baker hade gjort fyra kvinnor och man gjorde på mini-DV med sina små band. Och den var ju färdig klippt och allting så att han behövde inte banden längre, råmaterialet. Så vi filmade på gamla mini-DV-band och det var bara jag och han. Det är en fake dokumentär om en skådis som försöker lyckas och han pratar med kameran. Så att det var ju bara jag och han. Och sen i en scen så skulle vi, den här skådisen, träffa en rollsättare. En fantastisk man. Torkel Stålhand som inte är med oss längre tyvärr. Men han... Det var hans födelsedag den dagen när vi skulle filma det här. Och vi skulle filma på ett café. Så vi fick bita i det sura äpplet och ta våra 75 kronor och köpa en tårta till honom. Det var inte ens i bild, utan det var så här, fan också. Först måste köpa en tårtbit. Så köpte vi en tårtbit. Så det var filmens budget. Resten var... Ja. Och så klippte vi hemma och sen... Ja.
Och då sprängde ni budgeten med tårtbiten?
Vi sprängde budgeten, ja. Till denna dag. Ja. 75 spännen.
Okej. Och så här, du har gjort någon kortfilm också. Som handlar om någon kvinnor som var på något, alltså som har blivit utsatta för misshandel, va?
Just. Nej, det är faktiskt en kort
film. Alltså jourhem, någon kvinna på jourhem eller något. Ja.
Nej, det var egentligen så att jag har skrivit en kort film för massa år sedan som handlar om en man som kommer och knackar på hos en kvinna som han har våldtagit. Nu går han så här 12-stegsmetoden och han ska... Och nionde steget i 12-stegsmetoden är ju att man ska be om ursäkt. Så han är där för att be om ursäkt. Och då säger hon, jag tänker inte förlåta dig, den nyfrälsta jäveln som sitter här. Jag vill förlåta snubben som våldtog mig, säger hon, och tar fram en flaska Jack Daniels och ska supa honom full. För hon vill att den riktiga han ska be om ursäkt. Om man kan få den riktiga han att be om ursäkt så godtar hon det. Men då måste ju han som har varit nykter i 365 dagar, eller du vet, 578 dagar, då måste han, ja, hur som helst, så då är det ett kammarspel. Och för att göra, och då ville jag göra research på den här och lyckades efter väldigt, det tar ju en stund att som man i synnerhet få komma in i ett jourhem. Fy fan, vilken jävla, alltså det var, du vet, man, det är också det att man tror att man vet vad som för sig går i par som slår, alltså män som slår kvinnor. Så här. Man har någon bild av att det liksom är en örfil här, en örfil där, vilket ju är illa nog det. Men de här historierna man får höra när man kommer in i det här jourhemmet är ju bara... Alltså man tror inte, man tror nästan så här, men nu överdriver du för effekt. Det här kan jag inte skriva in det här i mitt manus. Det här, ingen kommer tro på det här. Det finns inget sätt som någon kommer tro på det du säger.
Berätta, vad liksom... Vad
den värsta, hörde du, eller jag vad? Kan berätta den absolut värsta jag har hört någonsin. Så får du välja om du vill klippa bort den eller inte.
Nej, men kör.
Det var en man... Det var en man som hade kommit hem full Jack Daniels. Det var därför jag använde Jack Daniels i. Så har han börjat slå på sin fru. Hon är gravid. Hon är höggravid, 7-8 månaden någonstans. Han börjar slå henne. Sen börjar han våldta henne. Sen våldtar han henne med flaskan. Vaginalt, analt. Sen kör han in flaskan i munnen på henne så att hennes käke går ur led. Och sen avslutar han det här med att sparka henne i magen så hårt så att fostret åker ut på vardagsrumsgolvet.
Det är det sjukaste jag hört.
Både hon och fostret överlevde, ska läggas till. Men det där är bara så... Du vet, du förstår vad jag menar. Det går inte att sätta det där i ett manus. Det där, man hade ju bara så här, nej men du kan välja en av de sakerna. Du kan inte göra allt det där mot en människa.
Fy fan, vad hemskt alltså.
Bara så jävla vidrigt. Du vet, man blir så jävla arg att man vill ta... Man vill ha ett tillhygge och gå ut och... Man blir modisk. Alltså jag blir så här våldsam i sinnet när jag tänker på det. Vidriga jävel.
Helt otroligt. Helt otroligt.
Bara bortom all förstånd.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men du, jag tänkte också så här, du och din fru, ni har varit tillsammans länge och ni träffades väldigt tidigt när ni var 13-14 år gamla. Och sen så drog du till USA ju, och sen så åkte du tillbaka och letade efter henne lite då och då.
Ja. Stalker.
Hittar ni inte heller?
Jo, fan, Helsingborg är ju så litet så man hittar henne. Och jag vet att jag hade så här, det var någon period när man var singel och jag jobbade på bar. Och så... så kom hon in i baren. Jag jobbade inte ens den kvällen. Utan jag bara såg att hon kom in. Och jag var barchef. Så jag var bara där och kollade läget. Och så såg jag henne. Jag bara fan. Sprang fram till bartendern. Jag bara jag måste hoppa in nu. Jag måste hoppa in. Ge mig ditt förkläde. Jag måste hoppa in en liten stund. Så här, och började jonglera med flaskor. Och, och började styla. Och jag gick ju samma bartenderskola som Tom Cruise gjorde. Inför Cocktail. Så att jag lärde mig en massa tricks. Så jag gick in och började styla. Så här, jag bara tja. Ska du ha? Jag bjuder. Hon bara, vatten. Jag bara, kom igen nu. Hon bara, vatten, tack. Jag bara, och helt iskall också. Så fick hon sitt vatten. Sen stack hon bara. Jag bara, ett hej. Vi har ju känt varandra ganska väl när vi var mycket yngre. Ja, för fan. Jag letade efter henne hela tiden. Och hittade henne till slut.
Jag hittade henne till slut, ja. Och så här, en väldigt tuff period för er. Det var ju när ni skulle få barn.
Ja.
När ni hade en liten tjej i magen.
Ja.
Det var vecka 18.
Just.
Och där någonstans, man gör ju ett ultraljud där vid vecka 12 eller någonting. Man kollar hjärtat slår. Och sen så heter det BUP när man kollar lite mer där. Eller heter
det? Men det heter, det var så jävla länge sedan man
fick på. Det är mer då man kollar. Och efter det så brukar man typ också gå ut och berätta lite grann. Då har man lite mer koll på att allt är liksom fine.
Ja.
Vecka 12 var allt fine. Nu såg ni hjärtat slå allt.
Alltså vecka 12, det var väl egentligen så här, vi hade ju gått ut tidigare eftersom att vi redan hade två barn. Och då och de kom så jävla lätt. Alltså vi bestämde oss sen veckan efter, alltså sen liksom blev hon gravid direkt och sen med båda två. Så att det var ju bara det att vi liksom insåg inte att det är en komplicerad process, eller man inser ju, men man tänker inte att det är, man tänker så här, men man bestämmer sig, man liksom man ligger, några veckor senare så kommer ett gravtest och så är hon gravid och sen så får man ett barn. Det hade gått så smidigt två gånger. Så den här då tredje, då hade vi gått ut mycket tidigare och berättat för barnen och du vet, man har valt ut det går ju inte att hjälpa, man börjar ju köpa lite små kläder och man ser på små, jättesmå skor och tänker, åh, så köper han dem och så. Och berättat på jobbet, jag filmade Jönssonligan då minns jag, och berättat för alla och barn, och jag pratar väldigt mycket om barn när jag är ute och jobbar av någon anledning. Och då hade det varit okej, okay, men det hade ändå, nej, vet du vad det var? Det hade uppstått en grej i första 12 veckors grejen där de kände att de ville ta ett sånt här fostervattenprov och lite sånt där. De ville kolla. Det var någonting så här som inte riktigt var helt okej. Och då visste vi inte kön, ingenting, utan då sa jag, men vi ska kolla upp det här, och väntade vi och väntade, och sen till slut kom svaret och bara, men det, allting verkar okej. Vill ni veta könet? Ja, men det är en tjej. Och då var det så här, då blev båda två var så här, ja, fan, vad skönt. Och så gick vi vidare, men man har ändå den här lilla oron, för då var man så här, fan, det kändes inte bra att det var nästan, att det inte var någonting bra, att man får ju den här. Och sen skulle vi tillbaka då vecka 17-18 där. Och då så gör de det här ultraljud. Ja, här är lilla foten, här är lilla handen, här är lilla det. Och så kommer de till huvudet och bara, oj då. Minns jag att barnmorskan sa. Och så bara, vänta, kan du lägga dig lite åt sidan här? Ska vi... Nej, kan du lägga dig... Nej, det här ser inte bra ut. Nej, vet ni, kan ni vänta? Jag måste bara hämta någon annan som kan kolla på det här. Så lämnar hon rummet. Och så sitter vi, är vi två kvar.
Vad gick i huvudet då?
Nej, men jag tror inte jag andades. Jag tror att jag helt slutade andas. Dels också för att jag blev simfärdig efter ett tag. Jag kände att jag höll på att simma. Jag blev så här jätte så här snurrig och höll på att simma. Malin låg ju ner. Men man tittar på varandra och man bara så här, det var helt tyst. Jag tror inte vi sa någonting. Jag tror bara så här, som att luften har sugits ut ur rummet helt och bådas hjärtan har slutat slå för ett litet ögonblick. Och det visade sig att hjärtat slog på lilla livet, men det fanns ingenting i själva huvudet, utan det var bara vatten. Vattenskalle kallade de det, vilket jag tyckte lät så jävla brutalt, men det är det kallades. Och de bara, men ni kan ju föra fram den här tjejen kommer leva i ungefär 2 dagar max, liksom, om man försöker hålla den vid liv. Men det är ju ingen, det är inte ett liv på det viset, utan det här är ju, det är ju en kropp med ett hjärta som slår, men det finns ingenting i huvudet. Alltså det finns ingen hjärna. Vad så hon beskrev det. Och då, eller så kan ni avsluta det nu. Och då var det ju ändå 20 veckor då som Malin skulle gå med ett litet liv i kroppen som det finns ju, alltså det var inte ens ett alternativ. Vi funderade inte
på det. Nej, det fattar jag också.
Ja, och så efter det så bara, men då får ni komma tillbaka imorgon och sen så.
Men,
helt
men,
realistiskt.
Men när de sa det, när de kom in sen, då var det en till då. Och vad sa de då? Jo, det är så här att...
Nej, men det är så här, det vi ser nu är att det var en man som kom in och tittade och sa, jag ser att det inte finns något i huvudet, det är bara vatten. Vilket innebär, så berättar han ju då liksom konsekvenserna av det här, att det innebär att det här barnet kommer inte leva.
Ah, shit. Tungt.
Och det behöver inte ens leva tiden ut, alltså tiden som, det behöver inte ens gå full tid, utan det kan bara dö och stötas ut. Eller så kan ni välja att avbryta nu.
Mm.
Och det som egentligen var, jag minns när vi lämnade där, skulle vi köra, vet man börja göra så här ordinära grejer av någon anledning för att man är i chock. Jag minns, vi hade halvtank i bilen, men jag bestämde mig för att köra och hitta en mack. Så skitskumt. Sen skulle jag ringa då till producenterna för Jönssonligan och bara så här, hörni, jag vet att jag ska tillbaka till Göteborg imorgon och filma. Jag hade egentligen kommit upp för det här provet, sen skulle jag ner igen och filma vidare. Och jag bara, så berättade jag vad som hade hänt. Och jag bara, men det är klart att jag kan komma ner ändå. Sådär. Men du vet, man är ju i chock. Man vet inte riktigt vad. Man tänker så här, men det är lugnt. Det är lugnt. Allt är bra. Det är lugnt. Men tacksamt för Nicastro-bröderna. Så sa de, vet du åker ingenstans. Du stannar där med din familj. Vi snackar med teamet. Och det var sista inspelningstiden som vi hade också. Och då hade de, så ringde de lite senare och sa, lyssna, bara så snabbt säga att du var borta, var där med din familj. När du har fått tid med din familj så kommer du tillbaka. Jag har fått hela teamet att gå med på att komma tillbaka en vecka utan att liksom vi behöver blanda in och betala en massa eller göra någonting. Utan de kan skjuta på den veckan och lägga den längre fram istället. Så att du, jävla fint av ett helt team att gå med på en sån sak. Man hade kunnat dra in teaterförbund och de hade kunnat, men de bara så här, alla har gått med på att så här, vi, det var ju ett stort team också. Och sen var det jobbigaste ju de här samtalen man ska ha med barnen. För då har ju de gått och sett fram emot lilla syster som de vet ska komma och de har planerat och de har liksom såhär, jag ska ha henne som min docka, jag ska göra det, jag ska göra det, jag ska göra frisyrer på henne. Nej, de samtalen var bland det jobbigaste någonsin. Alltså, vidrigt. Helt vidrigt.
Hur gamla var era barn då?
Så de var rätt små, så att det blir inte så, samtalen blir inte så känslomässiga från deras sida egentligen, utan det blir mer att man gråter medan man berättar Och de är så de ställer sig frågan, och de har ju aldrig talat, de vet ju ingenting om död på det viset. De var väl kanske
det blir så ärliga svar tillbaka.
Ja, jag tror de var 3 och 4 kanske. 2, 3 och 4 någonstans där i det området. Nej, 2 och 3 måste de varit. Så att det blir mer så här, okej. Och sen kan de ställa frågor. Det liksom, de går ju och funderar på saker så här. Men vad händer med henne nu? Vart är hon i himlen?
Var bor hon? Kommer hon inte komma nu?
Ja, men precis. Så att det blir den liksom grejen. Nej. Vidrigt. Fullkomligt vidrigt.
Och sen kan jag bara tänka mig hur det är också när man bestämt sig för det här med att föda ut det. Och lite så också. Det är stökigt.
Nej, det är stökigt fan till mig. Det tar ju också några år av bearbetningen när man liksom... För det är en sån bearbetning som kommer stegvis, i synnerhet för kvinnan som ju faktiskt är den som får... Somalien är ju den som faktiskt var tvungen att... Liksom, jag var ju där på sjukhuset med henne, men ändå ta pillret, stöta ut barnet, se det komma ut. Liksom hela den processen. Nej, fy fan.
Nej, så jäkla tungt alltså. Ja, det är lätt att ta saker för givet och det är lätt att inte vara tacksam, skulle jag säga. Men sen när saker händer, då kommer ju perspektiv på livet.
Ja. Och det är det jag säger det till kidsen också, och till Malin, för att jag är en obotlig optimist, så att jag är alltid glad. Och inte att jag försöker vara glad, jag bara är alltid glad, för att det har inte hänt någonting som ska göra mig ledsen eller sur än idag. Men när folk har sån här, jag brukar alltid säga till barnen, spara dina sura miner för när någonting riktigt händer. Det kommer hända grejer alltså. Skit kommer ske. Tro mig, det kommer hända grejer som verkligen är värda att gå omkring och deppa över, och det finns ingen anledning att tittar man på livet som det, naturligtvis är det inte så för alla, men det jag säger till barnen, titta på livet som det är. Du är frisk så gott som du vet. Du har mat över huvudet, du har tak över huvudet, mat på bordet, du har en familj som älskar dig, du har möjlighet att gå ut och spela fotboll om du vill, du har leksaker och du har vunnit liksom livets lotteri. Och inte på det sättet att du har kvintiljoner på banken, inte det jävla lotteri, utan det riktiga lotteriet att du kan kuta för fan, du kan springa, det är så jävla ynnest att kunna springa. Att bara få göra allt som man får göra, tycker jag är bara vakna och ta en kopp kaffe.
Det är så jäkla stort alltså.
Jag vet.
Fan vad fint att du är så himla glad.
Ja.
Nej, men alltså det är få som är.
Ja, men du får kalla mig Gandhi.
Och det är svårt att vara.
Ja.
Berätta. Ge oss lite tips. Ge mig lite tips på hur man ska se livet från en mer ljusare sida. Och inte hänga sig upp på de här små sakerna som går att vara irriterad på. Och låta dem förstöra ens dag.
Jag tycker, jag har egentligen inga tips. För jag har inte gjort mig så här glad. Alltså om jag hade genom, alltså jag är inte så här, genom meditation lyckades jag hitta. Jag har inga konkreta tips. Utan jag har bara ett livsperspektiv som är att allting är ju så jävla bra. Alltså det är ju verkligen så jävla bra. Det är inte att min tillvaro kanske egentligen är så bra i andras ögon. Det är som man sitter och oroar sig, som i detta nu, man säger, undrar vilket grej jag ska filma i höst. Jag har ingen aning om vad jag ska göra i höst. Så här. Och det kanske skulle vara skitjobbigt för majoriteten av människor. Att så här, hur ska du tjäna pengar då? Jag vet inte. Men det kommer ju jobb. Alltså, jag är ju frilansande. Det är ju så det funkar. Men jag tycker bara att allting är perfekt. Titta på var vi sitter nu. Du sitter i Marbella, jag sitter här i ett fantastiskt kontor. Vi sitter och har ett samtal om allt möjligt. Roliga saker, jobbiga saker. Det är sol ute. Jag har druckit gott kaffe. Men du vet, jag vet att jag har, precis som du, en familj. De är med mig. De mår bra så gott, så vitt vi vet. Jag förstår inte riktigt vad det är jag har att vara orolig för. Eller vad jag inte ska vara glad över. Och när det kommer till saker som pengar. För jag är ju, du vet, pengar går ju också så här som det gör i frilansande. Att så här, så att det handlar inte om att men det är lätt att vara glad om man har pengar på fickan. Lätt att skita när röven är full, som man säger i Skåne. Utan det är ju, jag är lika glad när jag hade 23 betalningsanmärkningar som jag hade vid ett tillfälle. Och inte en slant på banken och skulder och fogden som jagade mig, så var jag ändå lika glad. För att det där är som... Är det Pippi som säger det är en världslig sak? Men det är Karlsson. Det är en världslig sak. Vad fan ska hända? Mm. Ja, jag har inte kvar min vad? Lägenhet. Då bor jag väl någon annanstans då. Jag är ju fortfarande, kan fortfarande springa. Och jag kan fortfarande skratta med polar. Och jag kan fortfarande liksom hänga. Och jag har fortfarande människor kring mig som är glada.
Ja. Men hur reagerar du då på saker som om någonting negativt sker?
Ja.
Vi tar att du får ett jobb. Ja. Du får en film som du har sett fram emot att göra. Men sen så går de ut med det till alla andra. Och sen så är det någon som tycker att du är en idiot. Så att hon eller han hör av sig till regissören och säger så här: nej, Alex med så då skiter jag i det bara. Och sen så vill jag också ha på hans roll, det är någon liten diva, skådespelare diva mer, som hör av sig. Och säger på hans roll så ska den här personen vara där. För att gör den här personen inte det som jag spelat med flera gånger förut på den rollen, då skiter jag att vara med. Och den personen är lite viktig.
Ja.
Liksom så här. Så då bara så ringer producenten och säger tyvärr Alex, vad ska vi göra liksom? Den här personen är så viktig och den verkar inte liksom gilla det helt hundra och så. Det är ju en sätt som man kan känna mycket hat i. Mm. Man kan känna att man skulle vilja gå med en yxa och bara hugga den där personen i ryggen. Hur känner du när en sån sak kommer upp liksom?
Om det är, jag skulle vara mer, det jag skulle må dåligt över är att personen inte gillar mig så mycket. Jag tycker ju om när folk tycker om mig. Sån är jag. Alltså jag tycker ju om att ha god stämning. Jag tycker om att folk är glada och sådär. Så att jag skulle bli, om de jävel som jag inte vet om varför de inte tycker om mig bara plötsligt skulle såhär hata den där jäveln, så skulle jag bli illa till mots av det. Men rollen i sig, så här, jag provade för Hamilton. Kan jag svara på det här med en anekdot?
Jättegärna.
Ja, jag provade för Hamilton, Persbrandts Hamilton, den som Persbrandt gjorde. Och jag gick på första provfilmningen, de bara fan, skitbra. Det var en fantastisk rollsättare, Tusse Lande, och en producent som heter Kashka Krojny som skulle producera det här med nordisk film, och det var en stor jävla sak. Det här var 2008 tror jag, eller 9. Och de bara, men skitbra. Och sen så kommer jag på nästa provfilmning, man får ju så här callbacks. Och så bara, aj, så jävla bra. Skitbra. Du vet, hur kan du simma? Är du bra på att simma? För det är mycket simning i film nummer 2. Alltså jag skulle prova för rollen som Carl Hamilton. Kan du göra det? Du kommer få åka till USA och träna i 3 månader med Navy Seals och bla bla. Jag bara, fan vad coolt. Och sen så tredje provfilmningen, då var det i kostym med en regissör och stora kameror, och då var vi bara 3 personer kvar. Det var jag och så var det en svensk skådespelare, jättebegåvad. Och sen så var det Niklas Likås, den här danska fantastiska skådespelaren. Och jag tänkte, fan, det här har jag alltså. Jag må vara svart. Och det, Hamilton är inte traditionellt svart. Jag må vara svart. Men den här andra skådespelaren, han är lite ung. Alltså han var lite för... söt.
Pojke. Liksom.
Det är ingen jävla här. Och Niklas Likås är ju för fan dansk. Alltså, nog måste de vilja ha någon som pratar svenska i Carl Hamilton i alla fall. Och jag har hört honom prata svenska och det är inte bra. Eller det var inte det då i alla fall. Så jag bara, men fan.
Rullebör.
Så jag bara, fan, jag har det. Och då börjar de snacka om så här, ja, men du vet, vi har börjat få, vi vill ha dig, sa producenten och rollsättaren, vi vill ha dig i rollen. Vi tycker att det här är helt rätt. Obama har precis kommit in i Vita huset. Det är nya tider, nya vindar blåser. Det är nu, det är dags. Det här är så jävla modernt liksom. Jag bara, ja. Inte mig emot. Och sen så bara, men vi kommer med svar jättesnart. Vi har några stycken parter som ska övertalas. Det är nordisk film, det är säkert, jag vet inte om det var SF, och det var massvis med olika samproducenter. Sen är det de tyska samproducenterna och sen så då Jan Guillou och sådär. Så jag bara, okej. Okay. Så de sticker iväg, sen återkommer de lite senare. Nu har vi ju övertalat nordisk, nu är det bara någon till svensk samproducent. Så går de iväg, så kommer de tillbaka. Nu har vi övertalat alla svenska samproducenter är med. Nu ska vi till Tyskland. Tyskarna har varit emot varenda Carl Hamilton som har kastats. Stefan Sauk, Skarsgård, Peter Haber, Stormare, vem är det mer? Ja, alla har de varit emot. Och så här, de har fått kämpa för att få kasta alla dem. För att de, du vet, den har för mycket hår, den har för lite hår, den är inte snygg nog, den är för snygg. Du vet, allt. Tyskar har ju skitmycket åsikter, de här produktionsbolagen. Okay. Och nu ska de komma in med en svart man. Jag bara, fan, nu går vi bet. Och sen, Och då var det i maj. Och, sen, och allting hade gått så jävla snabbt. Det var så här, ja. Och sen blev det tyst. Helt tyst. Och jag ringer till Tusse. Jag bara, Tusse, vad händer? Hon bara, alltså vi är så jävla nära nu. Bara håll ut. Alltså jag bara, tror du, säg ärligt, tror du att jag får den här rollen? Hon bara, jag tror att du får den här rollen. Jag bara, fan, alltså det är Tusse. Hon hade precis gett Nomira Pass, eller gett, men ordnat med Nomira Pass och till alltså Millennium. Tusse är ju en enorm rollsättare. Hennes rekommendation går en lång väg. Och jag bara, fan, kom igen nu. Snälla, ge mig besked innan sommaren så jag får en lugn sommar där jag får njuta av.
Liksom, jag förstår alltså.
Men sen sticker alla på semester och jag hör ingenting. Så jag går hela sommaren. Och då, det senaste jag har hört är, typ, räkna med det. Räkna med att du kommer få det här. Alltså, vi är så gott som hemma nu. Räkna med att det är lugnt. Det är lugnt, Alex. Det är bara att du måste bara få det på papper, liksom. Jag bara, okej. Okay. Så jag går, och då på den tiden så hade jag inte fått lika många nej som jag har fått idag. Så att då, när någon sa räkna med det, så räknade jag med det. Det hade jag aldrig gjort idag. Så då så går sommaren, och sen så håller jag på och väntar. Jag har sagt till folk så här, jag tror fan det går hem. Och kommer tillbaka efter sommaren, ringer till Tusse, inget svar. Samma dag kommer ut en löpsedel. Persbrandt, nya Hamilton.
Nej.
Jo. På löpet.
Nej.
Sen ringer Tusse tillbaka och säger, ja, du har sett löpet, antar jag. Ja, du vet. Och de hade sagt uttryckligen, vi vill göra någonting nytt. Vi vill inte, du vet, alla väntar sig att det ska vara Persbrandt eller Ola Rapace eller någonting. Men vi vill göra en helt ny idé med Hamilton. Vi vill göra någonting fräckt och nytt. Så jag bara, men det där är ju Persbrandt. Alltså, han är ju jätteduktig, men vad fan hände med det fräscha nya? Så bara, nej, du vet. De satte sig emot. Det blev stopp. Det blev stopp. Så jag bara, jävlar! Tysk jävlar, tänkte jag. Det är de! Nazister, tänkte jag.
Nazisterna är kvar i Tyskland!
Racist motherfuckers! I alla fall. Sen går det något halvår. Och ett halvår senare så träffar jag Tusse. Vi är på någon premiär. Och jag bara, fan Tusse. Hamilton alltså. Det var de här tyskarna, va? Hon bara, nej. Tyskarna tog till juni typ. Alltså det tog sin månad att övertala tyskarna. Vi var tvungna att visa dem alla provfilmningar du hade gjort. Vi var tvungna att visa dem lite material. Vi var tvungna att förklara hela Obama-grejen. Och när de fattade att det kanske är modernt att göra så här, då så gick de till slut med på, kör då, gör det här. Men om ni med failar så är det på er. Och de bara, vi kommer inte faila. Så tyskarna sa ja. Det var Guillou. För att citera, över min döda kropp att han gör Hamilton.
Nej.
Och det här är ju, jag har pratat om det här har varit ett program på SVT och sådär, så att jag outar ingen här alltså för första gången utan jo, han bara, Carl Hamilton är ju från en gammal svensk adlig familj från 1600-talet, jag vet fan vad blajan snacka, över min döda kropp att det är en svart man. Så jag fick inte, det gick inte igenom. Jan motherfucking Jo alltså. Och för att göra en lång historia bara lite längre. Jag känner väl så här. I ditt scenario så känner jag, vet du vad? Om det inte var meningen så var det inte meningen. Och så rycker jag på axlarna. Det är ingenting, så jag kommer vara ledsen. Jag kommer vara ledsen någon dag och känna fan också. Skit, det hade varit roligt att göra den där rollen. Men jag kommer rycka på axlarna och gå vidare. För man får så många nej hela tiden. En roll miss kommer inte göra så att jag sänks helt. Jag sparar
det, mina... var ju nästan ännu värre att det var Guillou som gjorde det på det sättet som man
det
gjorde.
Det var det värsta. Det var det absolut.
Nej, men alltså, om
värsta.
Det var tyskarna som inte fattade och det ena och det andra.
Det hade jag kunnat köpa. Okay,
jag fattar.
Det hade varit väntat.
Jag fattar.
Ja.
Men att det är Guillou som ligger där på sin leopard, naken på sin leopardmatta hemma.
Med en konjak.
Ja. Och sitter där och liksom... Och sen så får han det där samtalet och ligga och klia sig lite grann.
Ja,
alltså, den är ju vidrig.
Nej, men det är så jävla råvidrigt så att det liknar ingenting. Jan fucking Guillou. Ja. Nej, alltså.
Enda som är säkert att kommer han och ska ha en roll i din film så
han...
kommer det vara svårt.
Du kan han hoppa upp och bajsa alltså. Det finns inte.
Du kommer aldrig någonsin få en roll som skådis.
Det är en statistroll kommer du få, bro. Nej, för fan. Eller för att citera, över min döda kropp kommer jag säga.
Över min döda kropp att du får med i min film. Ja. Aldrig mer.
en 75 kronors budgetsfilm ska inte du vara med i, din jävla.
Men känner du nu dig helt fine med den?
Jag är jättefin.
Nu var det länge sen ju. Nu var det länge
dels sedan. Det var länge sen och det var liksom så här, jag tycker att det hade varit roligt för att det hade blivit ett jävla ramaskri. Alltså det blev ramaskri när jag gjorde Vanheden. Tänk då om jag hade gjort Hamilton, det hade blivit skitkul att höra alla arga.
Ja, men det är ju det man brinner mig för lite grann liksom. Det är det som fan jag gjorde naglarna idag. Det är ju lite så här,
vad coolt.
Ja, jag gör dem typ då och då. Men, ja. Men jag ska hålla ett stort, eller stort och stort. Men jag ska vara med på en entreprenörsträff här i Marbella. Ja. Typ 200-300 pers. Massa entreprenörer och grundare och en och andra. Och då tänkte jag, måste jag göra mig fin inför. Men det är också lite för att provocera och lite gå mot normen. Och lite så här, folk kommer sitta och höra mig på scen. Men sen kommer folk sitta och kolla, vad fan har han gjort naglarna för? Kommer de sitta? Det är så inte att göra naglarna. Och det är lite grann samma med dig. Ja. Det är kul att gå mot normer. Det är kul att göra något sak som andra inte har gjort. Eller visa att fan, världen behöver inte se ut så som du tror att den ser ut. Den kan se ut på ett annat sätt också.
Ja, men det är en sån jäkla... Det är en sån... Och jag tycker också att det ger mig sån jävla mycket bensin. Är det så för dig också? Att man får bensin emot... Om man ska göra en grej som alla går med på, som alla tycker att det där var kul att du ska göra det. Det är en sak. Men det är som att göra Vanheden när man får tusentals hatbrev. Fy fan alltså.
Fick du det eller?
Ja, det är bara väldigt in hatbrev på alla håll. Och SF fick hat och alla fick hat. Och hatstorm. Men jag fick ju otroligt mycket kärlek också. Så att det var ju inte... Det var, men just hatbreven. Hur fan en svart person? Det var efter ett par timmar så var det en 17 sidor lång tråd på Flashback som heter Vanheden spelas av en neger.
Skämtar du med mig?
Jag svär. Det är sjukt. Vad fan i helvete? Tänk, någon jävel, alltså de var så jävla dumma. Någon jäkel hade skrivit, tänk om Martin Luther King hade spelats av en vit man. Jag bara, men Vanheden finns väl inte på riktigt? Vad fan snack? Plus, jag hade inte haft någonting emot om, ni får ändra färg på vem fan ni vill. Lek med, om ni ska göra en film. Lek med er form. Ni kan ju ha någon spelad av en lila man. I don't give a fuck om det är en bra film. Men just... Alltså mängden idiotiska brev jag fick alltså. Man bara, shit vad du är tappad bakom flötet.
Men var du rädd någon gång? Var du så här, shit, nej. Nu får du på dig massa... Nu, det var mest det är så här, den gamla generationen som sitter hemma. Vad fan i
helvete? Jag tror fan att det var yngre människor.
Det var dels, allt
möjligt, alla möjliga skrev. Det enda de hade gemensamt var att de inte kunde skriva faktiskt. Alltså de var så jävla dåliga på att skriva.
Dyslektiker?
Nej, men nej, inte ens dyslektiker. För då hade jag inte hånat de jävlarna. Utan de var bara dumma. Alltså de var bara jävla obildade jävla. De så här, skrev och ska de så här, skriva fint. Skall. Och de kan inte skilja på det och dem. Det är konsekvent. Det är bara konsekvent. Så efter ett tag så var jag sådär. Men vänta nu här. Hör du. Jag kan ju svenska språket bättre än du. Jag har levt längre än du. Jag har betalat mer skatt i Sverige. Jag är mer svensk än vad du är. Jag vet inte ens vad fan vi pratar om här. Vad fan? Nej. Hur är du mer svensk än jag?
Du, vad händer framöver, Alex?
Framöver, alltså jag... Får jag berätta sånt här? Ja, men jag skrev en bok som heter, skitlång titel, Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död.
Ja.
Som nu ska bli, jag kan nog inte säga vilken vem det är som ska visa den eller vem det är som producerar den, men jag kan säga att den som producerar den är bland de största på planeten jorden. Det är en sån jävla, ett sånt jävla team som har plockat upp den. Wow. Och som jag ska spela huvudrollen i, och som är på liksom en enorm plattform och enorm liksom, allting har blivit jättebra där. Och jag tror vi går ut med pressrelease om dem någon månad eller något sånt där.
Spännande, grattis.
Ja, skitkul verkligen.
Hoppas du får ha kvar rollen, att inte Guillou ringer någon och...
Guillou den jäveln! Det är där.
Han ring. Min döda kropp, att han ska få spela sin roll i sin egen bok.
Guillou har så mycket makt så att de bara, tyvärr.
De
Alex,
bara,
alltså, vad fan?
Shit.
Det var Guillou trots att allt.
Vet att det är din bok och allting, och du har skrivit den och du är ett regissör och fan allt möjligt, men tyvärr alltså.
Sorry.
Guillou.
Jag precis, Guillou. Och sen så utöver det, nu har jag ju bestämt mig för att jag ska ta ett steg tillbaka. Min fru har ju släppt en bok precis som heter Jag är Gud. Fantastisk jävla bok som du måste läsa om du får möjlighet. Mm. Som har fått enorma vingar och som har liksom fladdrat iväg. Så nu har jag bestämt mig för att så här, men jag ska försöka hålla mig lite på hemmafronten och försöka hålla liksom, liksom nu är hennes tur att för hon har ju varit hemma och liksom tagit hand om liksom familjen, för hon sitter och skriver hela tiden, så hon är alltid hemma. Så det är det. Så hon håller på med Jag är Gud. Och sen håller jag på att spela in en Disney-film nu med Jerry Bruckheimer i Bulgarien.
Jaha, vad fan.
Skitmäktigt. Som snart är klar. Och slutligen, hallå där. Vårt produktionsbolag ska göra en film, håll i hatten, i Kenya. I höst. Så nu håller vi på, jag kom precis från ett produktionsmöte där, så vi håller på att sätta ihop själva produktionen. Wow. Som jag såklart ska spela huvudrollen i, för annars hade jag inte haft ett produktionsbolag.
Wow, ja. Vilken alltså vad spännande grejer.
Ja, Kenya-grejen är asfet. Ja, det är fan, det ska bli skitkul.
Wow.
Ett roligt år.
Verkligen.
Men jag är inte i Marbella, det kan jag säga dig. Jag sitter inte och dricker ginger shots i Marbella, fan.
Och kokosvatten, det dricker jag också.
Fan vad gott.
Kokosvatten.
Är det välkylt? Välkylt kokosvatten.
Ja, det är alltid grejen. Kallt. Alltid kallt kokosvatten. Det är bra grejer alltså.
Jag älskar det.
Men du, vilket härligt samtal. Jag tycker det varit så fantastiskt att prata med dig.
Detsamma, verkligen.
Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt eller följa dig.
Ja.
Hur gör man då?
Alexander Karim på Instagram.
Mm.
Där är jag alltid tillgänglig, höll jag på att säga.
Ja. Och om man vill komma i kontakt med Jong Jo, så lägger ut hans mobilnummer så kan alla messa honom här i...
Och nu?
Yeah. Vill jag lägger komma... i poddbeskrivningen här.
Vill du komma
kan alla
i kontakt...
messa honom och skriva vad de tycker om det var rätt val.
Var det rätt val?
För Alexander Karim.
Stövel Gio alltså. Vill du komma i kontakt med Gio, så sök rollen som Hamilton, så kommer han hitta dig. He'll find you.
Du, stort, stort tack att du var med i Framgångspodden, Alexander Karim.
Tack för att jag fick.
Framgångspodden with Alexander Perleros.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.